slog vi hål på någon myt här?
Nej, det gjorde vi inte. Jag ursäktar mig och specialkaffets vägnar för att vi är eller har varit snofsiga. Men jag lovar, vi är inte det egentligen.
Hej och välkomna till Bara Kaffe. Första avsnittet med Per och Daniel. Eller Daniel och Per, det beror på hur man säger det.
Jag tycker Daniel och Per låter bra.
Daniel och Per, det kommer först i alfabetet.
Precis.
Och den här podcasten kommer handla om just bara kaffe. Och varje avsnitt kommer ha ett visst tema som vi ska försöka hålla oss till. Och vi vet ju inte riktigt vad det här kommer mynna ut i. Men vi hoppas på att det kommer utvecklas och bli något roligt. Eller vad säger du, Per?
Ja, men jag tror att det här kommer utvecklas och bli något roligt.
Ja.
Jag tror att det kommer bli överraskande hur mycket olika saker som kan rymmas inom begreppet bara kaffe.
Eller hur?
För det är inte så mycket som kommer kretsa kring koppen som man dricker, även om det också är med. Men det är brett med kaffe.
Allt runt omkring, helt enkelt. Och det är väldigt mycket som ska få plats där. Och mig vetligen så finns det ju ingen kaffepodd i Sverige än. Så vi tar ju plats här nu.
Ja, mig vetligen så finns det ingen just nu i alla fall.
Nej, ingen just nu. Precis, kanske.
Fast jag gör inte det här för att det inte finns en kaffepodd. Jag gör det här för att det för att någon ska ju göra det.
Ja.
Men också för att jag tycker det här vårt möte i podden är ganska intressant.
Ja.
För att vi har så olika ingångar.
Vi kan ju gå in på det direkt. Jag och Per, vi känner ju i princip varandra inte.
Nej, det här är tredje gången vi träffas någonsin.
Yes, och jag hittade Per på Instagram. För jag researchade lite kaffe. Och hittade ett kaffe från, jag vet inte ens om jag uttalade det rätt, Gitiga. Du ser.
Jag vet inte om jag uttalar det.
Kolla, alltså jag höll redan på att lära mig saker här. Men ja. Och så tänkte jag, jag måste få tag i ursprunget av det här kaffet. För jag hade ingen aning om vart det kommer. För jag visste bara att det kom därifrån. Då. Det här är ett område i Kenya. Och så helt plötsligt dyker Per upp på en bild. På Instagram. I något sammanhang. Och på den vägen är det.
Just det.
Så det är ganska sjukt ändå.
Och det är tre veckor. Nej, det är några veckor sedan.
Några veckor sedan. Mm. Så att nu sitter vi här och poddar.
Mm.
Och första avsnittet har vi tänkt oss ska handla om specialkaffe.
Vad det är.
Ja, och att det finns ett begrepp som heter specialkaffe.
Just det.
Och för de som inte vet så mycket om kaffe så, är ju inte, så finns det ju vanligt kaffe. Det man köper på ICA. Och sen finns det specialkaffe då.
Precis.
Och tanken är att vi ska försöka bena ut det här. Och se om vi kan orientera oss i den här djungeln som Aha. är specialkaffe.
Men det här är ju första avsnittet. Men det är, vi har ju träffats en gång och pratat innan.
Mm.
Och då bad jag dig om att du skulle berätta för mig vad specialkaffe är. Nästa gång vi sågs. För att jag är intresserad av hur det uppfattas utifrån. Jag vet hur det ser ut inifrån branschen. Men jag vet inte hur det ser ut för någon som inte kommer inifrån. Utan någon som ser det faktiskt utifrån.
Precis.
Jag är ju, det var jag nyfiken på.
Jag är ju nyfrälst i kaffevärlden skulle man kunna säga. Jag har ju bara ett intresse av kaffe. Men jag arbetar inte inom kaffe. Jag arbetar inom vården. Men till skillnad från mig så arbetar Per med kaffe.
Precis, jag arbetar med kaffe. Jag rostar, jag har ett rosteri och har jobbat med kaffe på ett eller annat sätt jättelänge. Jag har sett branschen utvecklas under en ganska lång tid och varit med i den utvecklingen. Jag tycker att det är en jätterolig resa och kul att se det, men det är också, jag förstår att jag har ett perspektiv som andra inte har. För jag har kanske förväntningar på vad kaffe. Det jag tycker är en normal kopp kaffe är en annan kopp kaffe än det du tycker är en normal kopp kaffe.
Mm.
För att jag har smakat tusentals varianter som du aldrig har fått chansen att smaka.
Som jag inte ens visste fanns eller finns. Eller
som kanske inte finns, det kanske är en myt.
Det kanske är en myt. Och när vi ändå pratar om myter så kommer en del av programmet handla om, eller avsnittet, där vi försöker slå hål på en myt.
Just det.
Det är tanken i alla fall. Vi får se hur långt vi kommer med det. Men vi ska försöka slå hål på en myt i alla fall idag, som handlar om kaffe. Men specialkaffe då? Ska vi hoppa in direkt?
Ja, eller? Vi.
Ja.
Vad är specialkaffe?
Specialkaffe, då skulle vilja, om vi tar det från mitt perspektiv då, som är nyfrälst och helt ofärgad av kaffebranschen, så skulle jag vilja säga, första gången jag tänkte specialkaffe, så tänkte jag att det är någonting som är väldigt exklusivt. Det var min första tanke, specialkaffe. Det låter ju som att det är något speciellt med det kaffet. Och kanske inte tillgängligt för alla, har jag skrivit här.
Mm.
Att det är någonting som är liksom högst upp på hyllan istället för längst ner på något vis. Och sen så har jag också skrivit så här, lite pompöst, uppblåst.
Mm.
Kanske lite snobbigt. Det var mina första tankar om specialkaffe som begrepp innan jag gjorde lite research då.
Spännande.
Så ja, det är mitt ofärgade perspektiv av specialkaffe. Och jag visste inte ens att specialkaffe var ett myntat begrepp.
Nej, just
det. I den omfattningen som det är. För tydligen så har det varit väldigt svårt att definiera specialkaffe så som jag har förstått det.
Ja, men jag har en bra teori om varför det är så svårt att definiera.
Kör.
Ska jag ta det med en gång? Ja, men för specialkaffe är ju specialkaffe är en del av hela kaffebranschen som är inriktad på just det unika och speciella, eller det blir unikt och speciellt när det väl hamnar hos konsumenten. Men det handlar i stort om att specialkaffe fokuserar väldigt mycket på kvaliteten på kaffet. Att ha så hög kvalitet som det någonsin går.
Mm.
Och det sträcker sig från allt från odling till hur det handlar och hur det rostas och hur det bryggs. Liksom hela kedjan finns med i det. Men det som gör att det är så svårt att definiera är just det som det handlar om, att det är inte för alla det är utvalt. För specialkaffe är inte en specialkaffe är en rörelse. Det flyttar på sig hela tiden. Det är det som ligger längst fram. Om du ska vara bäst så måste du flytta på dig. Om du ska vara det bästa och det högsta kvaliteten eller det mest unika, så måste du flytta på dig, för att resten som står bakom dig kommer också förbättra sig. Och det gör att specialkaffe, som den spjutspets det vill vara eller utger sig för att vara, måste röra på sig, flytta på sig, och det gör också att definitionen förändras.
Mm.
För att det är en rörelse, så den får en ny betydelse utifrån sin situation.
Så standarden blir högre och högre, kan man säga?
Ja, vad som utger standarden med högre och högre, och vilka led som är med i att göra den standarden är högre och högre. Men vad branschen definierar som rätt och fel påverkar ju också.
Just det. Men specialkaffe, skulle man kunna säga att specialkaffe är en viss standard?
Ja.
Det är en märkning liksom.
Det är ju inte en märkning, men det är en, om man ser på, det finns en hemsida på internet som heter Wikipedia. Och där står det att specialkaffe refererar till hela processen från gård till kaffekopp. Det står att det handlar om transparensen, att det handlar om enskilda gårdar eller enskilda, att man vet vart kaffet kommer ifrån. Men också att det refererar till hur kaffet har rostats och hur det har bryggts. Så det finns liksom väldigt diffust, så här, ja, men det handlar om lite olika. Så det är så det står på Wikipedia. Och så står det att det första gången det användes var 1974.
Första gången begreppet
användes.
Mm-hmm.
Då var det i en tidning som heter Tea and Coffee Trade Journal, så använde Irina Knutsen begreppet specialty coffee.
Okay.
Specialty coffee. Som ett sätt att beskriva bönor med den bästa smaken. som har producerats i ett unikt mikroklimat. Det var liksom grund första gången användes.
Vad innebär det mikroklimat?
Mikroklimat handlar om det här har jag plockat, det här har jag lärt mig från vinvärlden. Man pratar om makroklimat, jag tror medieklimat och mikroklimat. Mm. Men ett makroklimat är ett land, ett medieklimat är en region och en mikroklimat är en vilken sluttning på vilket berg, vilken jordmån det är. Just det, hur mycket regn som faller på den platsen, hur många soltimmar det har. Mm. Det är mikroklimatet.
Coolt.
Väldigt mycket påverkas ju av makroklimatet i stort också. Det är väldigt mycket fokus ibland. Det är snett stort fokus på att mikroklimatet, vad vilket mikroklimat är, för att hur vart du är i totalt sett i världen påverkar också väldigt mycket liksom, makroklimatet. Är.
Mm. Hur kaffet riktigt. Smakar. Och...
Hur kaffet smakar.
Ja. Mm. Cool.
Så specialkaffet handlar ju om hur kaffet smakar. Smaken hänger med, men också transparensen, vart kaffet kommer ifrån, hur det har tagits som hand på hela vägen.
Och men är de här reglerna, skulle du säga att de här reglerna för specialkaffe eller den här standarden, är de väldigt fyrkantiga?
De är, nej, eftersom de är så svåra att definiera, så är det både väldigt diffust, men samtidigt så när man pratar om smak och kvalitet så behöver man ha ett språk som flera olika personer kan förstå, oavsett om de dricker samma kaffe eller inte. Och då har man byggt upp ett protokoll för hur man sätter poäng för de olika komponenterna i smaken.
Just det.
Så man kan sätta ett poäng på ett kaffe. Och den delen blir väldigt fyrkantig. Mm. När jag säger att ett kaffe är 86,5 poäng så är det annorlunda än ett kaffe som är 87 poäng.
Just det.
För mig och för andra som förstår det poängsystemet. Men det blir helt irrelevant för någon som inte behöver prata om... Eller det är om jag köper ett kaffe eller ska... Det är framförallt när jag köper kaffe som jag pratar om poäng. När jag ska köpa ett kaffe från en exportör så säger jag, men det här kaffet tycker jag när jag smakar på det 85 poäng.
Ja,
och de bara, va? Det är ju 92! Då vet jag att vi antingen inte...
Men det här är en väldigt subjektiv upplevelse då.
Det blir ju också en subjektiv upplevelse, men det är ju fler som kalibrerar sig och koppar tillsammans eller utgår från samma poängsystem.
Ja, just det.
Så det står... Det är ju absolut en subjektiv upplevelse, men det finns en objektiv standard och förväntan på vad ett poäng innebär.
Mm.
Så det blir, jag är alltid överraskad när jag kopplar med andra som jag inte har provat kaffe med förut. Hur lätt det är att kommunicera om, när vi har samma grund att utgå från. Att vi kan bedöma ett kaffe på samma sätt.
Cool.
För att vi har samma språk.
Just det.
Trots att det är subjektivt.
Så det här är den här subjektiva bedömningen av ett kaffe. Det är en del av det här att få kalla det för specialkaffe.
Ja. För att det är en del av det som det är ett sätt att beskriva kvaliteten och hur kaffet smakar.
Men finns det något minsta poäng på ett kaffe för att få kalla det för specialkaffe? Måste det ligga på minst 80 poäng för att få heta specialkaffe eller minst vad det nu kan vara?
Ja, i den förening som du nämnde förut har enligt Specialty Coffee Association, SCA, så är alla kaffen som har 80 poäng eller mer klassas inom specialkaffe. Med det sagt så skulle jag inte, för mig så är det väldigt stor skillnad på ett kaffe som har 80 poäng och ett som har 84 poäng.
Mm.
Och ett väldigt stor skillnad på 84 och 86. Och jag skulle inte klassa ett kaffe som är 80 eller 81 poäng som specialkaffe. Jag skulle säga att det är ett kommersiellt kaffe som är väldigt bra, men inte specialkaffe.
Så din standard är högre?
Nej, men det finns andra definitioner än SCA:s definition för vad som är. Det finns andra standarder
men SCA,
som är definierade.
Då är SCA ganska fyrkantiga då ändå. Då
ser men de är väldigt breda, för att det är SCA är en intresseförening där aktörer i kaffebranschen går ihop som en förening och säger, kolla, vi jobbar med kaffe.
Mm.
Och en del av dem är väldigt stora och breda och kommersiella. Och då behöver deras standard också passa in i deras mall och inte bara små aktörer som väldigt spjutspetsaktiga.
Men är deras mall vedertagen inom kaffevärlden? Är det så här, SCA, det är liksom, deras mall är, det är det vi använder?
Deras mall för, ja, deras koppningsprotokoll är väldigt vedertaget. Mm. Det är ett av de vanligaste protokollen för att
bedöma. Och det är det här man sätter poäng på?
Det är det man sätter poäng på, men att vart man sätter sin ribba för vad som är specialkaffe, det finns det flera, det finns andra. Flera. Ju större, ju kommersiellare du är som aktör, ja, desto tolerantare är du med att kalla in fler lägre poäng för specialkaffe, för att då kan du säga att du jobbar med specialkaffe när det egentligen inte är så speciellt.
Aha, okej.
Okay. Skulle jag säga. Men är du, vill du vara mer, är du mer nogräknad och har bara vill fokusera på det som faktiskt är så mycket special att de som inte jobbar med kaffe också upptäcker att det här är någonting annorlunda.
Att de då får en aha-upplevelse när de
dricker. Då räcker det inte med 80 poäng.
Då, hur många poäng måste man ha då?
Då vill du ha minst, jag skulle sagt 84 här om året, men jag skulle säga 85 kanske. Ja, men 84-85 poäng. En annan liksom ribba där poängen kanske inte går över. Och nu, det här är ju en skala som går till 100.
Och 100 och, går inte att uppnå. Det är liksom,
det, 100, går, 100 är ouppnåeligt. Det är
bra.
Det är de grekiska gudarna skulle kunna skapa det med en blixt, men, nice. Men det är liksom inte, det är så ouppnåeligt att det inte går att få. Det är väldigt sällan ett kaffe går över 90, så liksom spannet blir väldigt litet. Om man börjar vid 80 eller om man börjar vid 84 och går upp till 90, 91, 92 som är, så är det bara några få poäng med mycket halvsteg emellan.
Ja, just det.
Som är den egentliga skalan som kaffet rör sig i.
Men jag gillar ändå den här 80-gränsen. Jag vet att jag har backat tillbaka till den hela tiden. Men det är så skönt för att det är lite fyrkantigt. Jag gillar fyrkantiga saker. Så ett kaffe som får 79 poäng, enligt SCA då, inte specialkaffe. Det är liksom, den får stämpel nej.
Den får stämpel nej.
Det gillar jag. Så bra. Då vet man det åtminstone. Ja, då är gränsen ganska tydlig.
Ja, då är det liksom en 80 är en lättare siffra. Det är en fyrkantigare siffra. Mm. Ett jämnt tal än 84. Men egentligen så är det en gräns som en gräns. Det är en väldigt abstrakt siffra. Som inte är, egentligen i sig säger så mycket. Men det är kanske intressant att veta vad som händer. Vad är det kaffet som får 79 poäng? Varför det får 79 poäng och inte 80? Ja. Vad är det, då beror ju det på att kaffet inte är lika gott eller lika bra, och de sakerna, eller att det är ojämnt, att det finns defekter eller ojämnheter, så att koppen inte, två koppar bredvid varandra inte smakar likadant. Det är ju sämre än ett kaffe som två eller fem eller tio koppar bredvid varandra smakar likadant. Då är en jämn sortering och en liksom, det ger högre poäng ett kaffe som smakar olika från kopp till kopp.
Och då menar du egentligen att om flera olika kaffebönor är olika storlekar så kommer de rostas på ett ojämnt sätt?
Nej, det är också, men om du har plockat kaffe från en buske och tar de mogna och de omogna bären samtidigt och processar dem, så kommer det påverka, om du behåller de omogna och de övermogna bären när du gör hela vägen, så kommer det ge dig en, jag brukar likna det här med jordgubbar och jordgubbsylt. Mm-hmm. För självplock med jordgubb, det har vi gjort, nästan alla.
Yes.
Och vi vet att om man plockar jordgubbarna på busken, plockar allihopa, då får du några som är omogna för de har legat längst under för de har inte fått någon sol, och några är övermogna för att de har fått för mycket sol. Du kan plocka rubbet, göra en sylt på det.
Ja.
Eller så plockar du de mogna bären, lämnar de som inte har mognat och struntar i de som, rensar bort de som är övermogna, så gör en sylt på det. Vilken tror du är godast?
Jag tror på den, det är en retorisk fråga.
Ja. Men eller hur? Och det är samma sak med kaffet. Om du plockar bara mogna bären när du plockar kaffe, så kommer du få ett renare, sötare, godare kaffe än om du plockar rubb och stubb. För att då får du med dig och sen flera olika mogningsgrader. Och flera, det handlar ju om hur mycket socker det finns i bäret när du plockar det. Du vill ha mer socker.
Mm, just det.
Men sen kan också defekter och ojämnheter komma från hur mycket man sorterar efter att man har plockat. För det sker sorteringar i alla led från att du har plockat, när du processar och fermenterar och torkar i alla led, så sker det sorteringar. Och det kan man göra mer eller mindre bra. Man kan tolerera mer eller mindre ojämnheter eller defekter i ett kaffe.
Mm. Ja, det är ett helt, det är en hel vetenskap det där.
Nej, det är en hel gradering, en hel standard för en bransch. Där just finns det ju liksom det som specialkaffe gör, eller det, en del i specialkaffe och definitionen av är att kaffet, råkaffet när man köper det ska inte ha defekter. Och då finns det finns en bok med de olika defekterna som finns och hur mycket en defekt är värd. Vissa defekter påverkar smaken mer än andra, så det behövs bara en sån defekt i ett prov för att det ska räknas. Andra är inte lika inte lika mycket, så det behövs tre stycken för att det ska bli en defekt.
Och det kan vara en kvist eller en sten?
Det kan vara en kvist, det kan vara en sten, det kan vara en böna som är trasig, det kan vara en böna som just kommer från ett omoget bär, det kan vara ett insektsangripna, det kan vara mögliga, det kan vara
just det.
Bönor som har förstörts i maskinerna på vägen. Eller.
För det här sorteringssystemet som du pratar om nu, eller det här graderingssystemet, det är ju mer min smak. För det är inte så subjektivt, det är en mer objektiv bedömning.
Det är extremt objektivt.
Så att det är liksom, om du och jag använder samma verktyg och så får vi samma batch av gröna bönor, så kommer vi i princip komma fram till samma resultat om vi använder de här mätverktygen. Och
det är det är så här som det som specialkaffe väger sig mot är det kommersiella kaffet. Mm. Och i den kommersiella, det vanliga kaffet, liksom huvudströmmen av allt kaffe som går iväg är det kommersiella kaffet.
Ja.
Där när man pratar om kvaliteten med varandra, olika köpare och säljare, så pratar man om hur många defekter det finns i ett prov. Och ett prov är 300 gram som standard. Och så du plockar ett prov på 300 gram från en container med kaffe.
Orostat.
Ja. Och räknar hur många defekter har det.
Ja.
Och det är del av bedömningen för vilken gradering det kaffet har.
Okay.
Och vilket pris det ger. Och det, då har man inte smakat på kaffet. Smaken är inte relevant där. Utan det är hur många. Och en köpare kan, när du beställer kaffe, så säger du jag vill gärna ha kaffe från Brasilien.
Mm.
Jag vill betala det här priset och jag kan tolerera så här många defekter. Och så är det din beställning.
Okay.
Och det specialkaffe säger att vi vill inte ha några defekter.
Nej.
För att vi tror inte att det gör att kaffet smakar gott.
Det bidrar liksom inte.
Det bidrar inte, utan vi vill gärna ha inga defekter.
Ja.
Helst, tack.
Ja.
En kopp kaffe utan defekter, tack.
Ja.
Men det som krävs då är ju att den köpare som säger jag vill inte ha några defekter är villig att betala ett annat pris än. För precis. Att det hänger ihop med hur mycket jobb som behöver göras för att skapa det kaffet, för att sortera det kaffet,
ja, just det.
För att vilken kunskap som behövs för att skapa det kaffet. Så det hänger ihop med att man också kan pep och säga jag vill ha inga defekter, jag vill ha ett gott kaffe.
Mm.
Men då måste man också vara medveten om att det är tingare ett högre pris.
Just det.
Och där kanske snofsigheten kommer in som du har upplevt, som du din spontana.
Ja.
För när du gör om ni kommer köpare som köper kaffe för 3-4 gånger mer än standardpriset, så kommer de också sälja det för 3-4 gånger mer eller ännu mer än standardpriset. Och då blir det en lyxvara eller en specialprodukt som inte är till för alla, och då kan det ju såklart bli en begränsning för vem som trivs med att köpa det, eller tycker om det, eller vill vistas i de miljöerna som serverar.
Men jag tror att om man hade vetat det här som konsument, hur mycket jobb som ingår i att bibehålla den här höga kvaliteten på kaffet, hur mycket jobb det är för att sortera den här objektiva sorteringen som man har i början.
Mm.
Det vi precis diskuterade, och sen den här subjektiva sorteringen som man gör med att ge kaffet poäng. Jag i alla fall är villig att betala ett mycket högre pris för ett sånt kaffe. Men jag måste veta om det här. Jag måste vara medveten om att man har gått tillväga på det här sättet för att få fram den här kvaliteten av kaffet. Det är därför det kostar si och så mycket. Jag har inga problem att spendera pengar på sånt som har hög kvalitet, men då måste man ju veta lite också. Det kräver lite kunskap hos konsumenten också.
Precis. Det gör jag absolut, och det problem eller svårigheten som just specialkaffe har där är ju hur det ska kommuniceras. Mm. Eftersom det inte är en märkning, det är inte en certifiering.
Nej.
Som är en tredjeparts kontroll som kan säga sätt en stämpel med just vissa värderingar, utan det är en väldigt...
Borde vara det.
Det har ju tänkts många gånger att det skulle kunna vara det, men där har ju problemet med att dels att det är en rörelse och flyttar på sig,
ja,
och dels att det finns väldigt många olika typer av aktörer som har olika definitioner av vart standarden är.
Just det.
Som gör att det blir väldigt svårt att enas kring någonting. Men det verktyget som Specialkaffe använder istället är ju ett översvall av information istället.
Mm.
Och visa på en transparens på vart kaffet kommer från, vem som har jobbat med det, och på det sättet försöka visa att det här har, vi vet vart det här kaffet kommer från och vi vet vem som har gjort det och vi vet att de vet vad de gör. Den transparensen är ju just det verktyget som Specialkaffe använder för att försöka kommunicera det till konsument.
Så om jag skulle plocka upp en kaffepåse med rostade bönor och jag skulle hitta all den här information som du beskriver, skulle jag kunna utgå från att det med största sannolikhet rör sig om Specialkaffe? Om all den här datan som du precis beskrev fanns med på etiketten längst fram, alltså vilket land, vilken farm, hur mycket regnar det, vilken jord är det som växer under de här kaffeplantorna?
Ja, men både ja och nej. Mm. Egentligen så kan du ju inte, det i sig säger ju inte någonting om hur kvaliteten på kaffet är. Du kan säga att jag vet vart de här äpplena kommer ifrån, men det kan vara en misskött gård med som inte, eller ja, du kan ha transparensen utan att det behöver finnas kvalitet i det, men med tanke på hur kaffebranschen ser ut och hur stor och dold den är, så är chansen stor att om någon har tagit sig mödan att skryta om vart, att de vet vad kaffe kommer ifrån,
precis,
då är också chansen stor att de har någonting att skryta om, för att de vill visa på någonting annorlunda.
Just det. Chansen ökar i alla fall.
Chansen ökar.
Så det är bra.
Det är vanliga frågor. Mm. Tema vanliga frågor är hur tusan ska man välja på när man står i livsmedelsbutiken?
Ja.
Och jag brukar säga, just lyfta transparensen, ju mer ett rosteri vill berätta om kaffet, ju mer du kan veta vart det kommer ifrån, desto större chans är det att det finns någonting att berätta, att det finns någonting att hämta i det. Ju mindre du vet om vart kaffet har växt, desto mindre chans att du faktiskt... att det finns någonting att berätta. Liksom. Då finns det något att dölja. För att alla vet ju, alla borde kunna veta vart kaffet
de och när man menar rostar. Att man skulle vilja dölja någonting, så är det väl potentiellt då en lägre kvalitet.
Då är det väl en lägre kvalitet, eller att man inte helt enkelt vet.
Eller bryr sig, eller, kanske? Ja, eller?
Man bryr sig inte. Ja. Om man bara handlar på pris och inte utifrån vart kaffet, eller på, om man inte jobbar med smak, fast man jobbar med ett livsmedel, så kanske man inte bryr sig. Om man inte... Ja, men om man tycker att det är viktigast att få det billigaste kaffet på Ica, så kanske man inte köper samma kaffe hela tiden. Tar man det som är billigast. Och då blir det svårt att kommunicera det.
Ica Basic.
Jag säger ingenting illa. Jag skulle aldrig säga någonting illa om Ica Basic. För jag vet inte vem som rostar det.
Jag vet inte heller.
Men det är ju något rosteri som rostade och packade åt Ica.
Jag gillar Ica Basic. Det ser ut som den polska flaggan. Vitt och så rött. Mitt nationalland. Så det uppskattas.
Fint.
Det är fint. Men jag tittar ju lite på vad andra tycker om specialkaffe också.
Mm.
Jag har bara lite lätt då tittat på vad det skulle kunna röra sig om. Och vissa menar på att specialkaffe börjar med skörden. Det var lite det du var inne på, hur man plockar bönorna, kanske till och med var man planterar bönorna. Skulle man kunna säga det? Att specialkaffe redan börjar där, eller är det liksom att jaga...
Ja, det är att jaga lite. Man kan säga att förutsättningarna för att få fram ett kaffe som till slut blir, liksom, som kan kallas för specialkaffe hela vägen, börjar i vilka förutsättningar du har där du odlar det. Vi skulle inte kunna skörda ett specialkaffe i Sverige. För att, som har växt i Sverige, för att vi har inte förutsättningar för att odla kaffe här. Du måste ha rätt förutsättning från början. Och förutsättningen handlar om rätt breddgrad och rätt växthöjd. Höga växthöjder nära ekvatorn.
Men det ingår inte i SCA:s...
Det är inte del av standarden.
Det är inte del av standarden.
Men det sållar ut vilket kaffe som skulle som till slut hamnar i specialkaffe.
Och det var någon annan som tyckte så här då, att ett specialkaffe är vad man upplever kaffet att vara när man dricker det. Det är en väldigt konstig definition, men ett specialkaffe är inte bara poängen, inte bara den objektiva bedömningen, utan också upplevelsen kring det kaffet.
Ja, men det tror jag, det, ja, okej, okay, ja, det tycker jag är fel.
Ja, det tycker jag med. Ja. Men det var en men, uppfattning som kom fram.
Ja, men det är en
fram.
Uppfattning. Men, och vilken uppfattning och vilken definition du kommer hitta beror ju på vilket perspektiv den som definierar är i. Mm. Om du är konsument så kan du definiera specialkaffe som till exempel det du beskrev. Det är min uppfattning till den tillgången du har på kunskap. Och det du vänder och vet är det du smakar. Om jag känner att shit, det här var speciellt,
ja,
så är det speciellt för mig. Och då är det ju specialkaffe, väl.
Jag tror den personen tänkte så här, att om man sitter i ett café, säger vi, och så beställer man in specialkaffe. Det har fått, jag vill bara dra till med något, 92 poäng. Jag har ingen aning om jag är ute och cyklar här. Ja, och så hade det hade noll defekter. Det var det perfekta kaffet när det bedömdes i de här 300 grams portionerna. Och så har rostat till perfektion. Okej, okay. Och kaffet är tillrätt av en baristamästare. Men ljudnivån och folket runt omkring inne i kaféet var helt värdelöst. Det, alltså förutsättningen att dricka kaffe just då och där var fruktansvärt. Då kommer man inte uppleva specialkaffet som något speciellt. Utan då kommer man kanske aldrig gå tillbaka till det kaféet, för man tyckte det, liksom den subjektiva bilden av hela den upplevelsen var så negativ, så man njuter inte ens av sitt specialkaffe. Jag tror det var så de menade.
Ja, det precis då. Men det är ju viktigt att om specialkaffe ska vara någonting unikt och speciellt och baserat på smak, så är det viktigt att det faktiskt går ända fram till konsument.
Mm.
Och det är klart att någon av de bästa kopparna kaffe jag har druckit har framförallt varit bra för att miljön jag druckit dem i har varit rätt. Och det har bara varit gött att dricka den koppen kaffe oavsett vad som är i koppen. Så det har ju, miljön påverkar ju väldigt mycket hur vi upplever en kopp kaffe.
Just det.
Men det är inte en del av definitionen.
Det är inte en del av definitionen, ja, jag förstår. Så det här med externa faktorer som påverkar miljön är ju ingen... Det kan man ju inte ta med i bedömningen av specialkaffe.
Nej, men det kan man göra ett nytt avsnitt om.
Ja, det kan man. Absolut. Men om man säger så här då. Om man tar en kaffeböna som har fått höga poäng. Den har klarat gallringen genom den här objektiva bedömningen. Det fanns inga stenar med i den här 300 grams portionen. Och så kommer den till en rostare. Och rostaren bara tokrostar den här bönan. Bara förstör helt och hållet. Är det fortfarande specialkaffe?
Då har ju... Ja, det där skulle ju olika personer säkert svara olika. För att vad vi upplever som rätt rostat. Du säger att det är tokrostat. Mm. För att rostningen blir så hård att det är bara rostningen som smakar, och det kaffets grundsmaker som fanns potentiellt i kommer inte fram i koppen som du...
Nej.
Då döljer ju det, om du rostar det så mycket att rostningen döljer alla andra smaker som fanns i koppen, så kanske det har varit ett specialkaffe, men det kommer inte framgå när du dricker koppen, för att det kommer ju bara smaka av rostningen.
Mm.
Så då är det väl ett sönderbränt specialkaffe, men fortfarande ett sönderbränt specialkaffe.
Men fortfarande ett sönderbränt. Ja, men det är bra.
Men det tappar ju sin potential till att vara unikt.
Precis, som allt annat som man bränner. Oavsett vad vi pratar om.
Precis. Rostat bröd.
Bra, allt. Okej. Okay. Och sen hittade jag en definition som en snubbe nämnde på nätet som jag tyckte jag skulle dra via dig då och se vad du tycker.
Mm.
Då skriver han så här: ett kaffe som levererar tillfredsställelse och bidrar med ökat värde för liv och levebröd för alla inblandade är specialkaffe.
Gud vad fint.
Det var fint.
Ja, det var jättefint.
Att alla i ledet får liksom en bit av kakan på något vis.
Det där tror jag kan bli och vara del av det specialkaffe håller på att bli. För mycket av det jag hör och det pratas mycket om just hållbarheten för alla i som jobbar i specialkaffe. Att det måste finnas en hållbarhet för alla aktörer i specialkaffe. Att man som odlare, om du odlar kaffe och har ett kaffe som ger 92 poäng men inte kan tjäna på det. Det kostar mer än det. Du får ett högt pris men det kostar ännu mer att producera så du tjänar ingenting till slut.
Nej.
Då är inte det hållbart för den producenten för att du tjänar inga pengar på det. Du kommer inte, ditt företag kommer gå under.
Mm.
Eller och det, så den biten av specialkaffe tror jag kommer bli en del av definitionen i det som håller på att hända. För att det är så många som är mer och mer medvetna om att helheten måste, för att branschen ska hålla, så måste alla leden i branschen kunna vara med i den, ja, kunna fortsätta vara med. Om någon aktör på vägen, inte, om det är så en producent eller en exportör eller en rostare, inte kan få sin affärsverksamhet att gå runt.
Mm.
Eller mår dåligt av, eller ja, på något sätt mår dåligt av det, så kommer det ju inte bli hållbart att fortsätta, och då kommer det ledet försvinna, och då kommer helheten.
För det vet man ju inte, när man är kaffekonsument och går in i en butik och ska köpa kaffe. Då har man ju ingen aning om hur har de som har plockat kaffet, om de har fått betalt eller mår bra. Det har man ingen aning om, eller hur?
Nej.
Man förutsätter att det är klart de har fått det.
Ja, det är klart man förutsätter. Ja. För det vill man, vill ju inte tro något annat.
Man vill inte tro, men skulle man kunna säga att verkligheten är lite oklar där? Eller hur bra betalt de har fått? Eller om de har fått någon liksom sketlön på vägen?
Man kan vara ganska säker faktiskt på att de som plockar kaffet har fått en sketlön.
Okay. Oavsett vart man köper kaffet.
Nästan, för att det är ett säsongsarbete, det är ett låglönarbete, det är enkla jobb.
Ja.
Snacka om enkla jobb.
Mm.
Det är dagsjobb eller säsongsjobb. Överlag, det är sällan någon som kommer från medelklassen jobbar som kaffeplockare.
Just det.
Utan det är de som jobbar som kaffeplockare är de som är längst ner på utvecklingsskalan.
Okay.
Det kan du vara säker på. Men det kan finnas olika standarder för hur bra man kan ha det där också. Det är liksom, det finns inget, det är de facto så finns det människor som lever för $2 per dag eller 1,50 eller $1 per dag. Det finns en väldigt stor mängd människor på jorden. Många av dem lever i den del av världen som finns kring ekvatorn, och många av de länderna odlar kaffe. Så där finns det många som jobbar på landsbygden. Det finns många som jobbar på landsbygden på kafferelaterade företag, processstationer eller gårdar.
Mm.
Och då finns det, varje land kan ha olika standarder för vad ett sånt jobb tingar. Och det kan ändras från säsong till säsong.
Men
men nu har vi grottat ner i, nu har, ja, vi liksom börjat, nu har vi börjat
sväva in på andra grejer.
Nu har vi börjat sväva in på andra grejer som, ja,
men det
bara rört vid de ytan. Vi kanske inte ska göra det.
Vi kanske inte ska få på oss allt för mycket, men i vilket fall som helst, det här är ingenting som specialkaffe tar hänsyn till idag. Hur
inte i specialkaffeföreningens definition.
Nej.
Men många av aktörerna som jobbar i specialkaffe, många av stora aktörerna, ledande kärnverksamheter, betonade i sin verksamhet och i hur de jobbar och i sin, det de kommunicerar om hur de jobbar är, handlar mycket om de bitarna som vi pratar om, alltså om att det ska vara, ge ett gott liv åt alla delar i kedjan.
Okay.
Så i och med att aktörerna som är de som lever i specialkaffe börja gå åt det hållet, så kommer definitionen också ta in den aspekten.
Mm. Just det. Så tror att det är på väg framåt i alla fall.
Jag tror att den biten är på väg framåt.
Mm. Det låter ju som att kaffe kan bli dyrare då.
Frågar du frågar du mig så borde kaffe vara mycket dyrare.
Ja, vad skönt att höra det från någon som rostar kaffe ändå. För det, ja, jag fattar.
Mm. Kaffet, det finns ju någonting som heter inflation. Och om man ser till inflation och hur kaffepriset har förändrats över de senaste 50 åren, så har kaffepriset sjunkit för att det har legat. Om man räknar bort inflationen så ligger det på samma pris idag som för 50 år sedan.
Det är sjukt.
Det är så sjukt. Men det ger dig också ett kilo kaffe för 50 spänn. I, ja.
Det är gött på morgonen.
Det är gött på morgonen, ja. Men det hämmar utvecklingen. Ja. Och det hämmar utvecklingen för människor som jobbar med det. Och utvecklingen av kvaliteten på kaffet. För att ingen kommer lyfta ett extra finger för ett kaffe de inte får betalt för.
Mm. Just det.
Och det påverkar hur kaffet smakar i slutändan. Vilken kvalitet det har. Och det är det här som det specialkaffe som rörelse vaknade, skapades ju utifrån en frustration av att det inte gick att få tag på kaffe som var av hög kvalitet. Det inte fanns kaffe som använde för kaffepriset sjönk hela tiden. Eller det ökade inte, och det gjorde att producenter och exportörer gjorde så lite som möjligt för att producera kaffet. Och det gjorde att kvaliteten sjönk eller utblev. Och de aktörerna som var på andra sidan, importörledet, importörer och rostare och kaféer som ville jobba med, som tyckte om goda smaker eller annorlunda kaffen eller hade andra preferenser, de ville betala för något annat, de fick inte tag på den produkten de behövde för att göra sin, för att utmärka sig på marknaden. Du har liksom 100 kaféer, om du ska vara unik så måste du göra något annat än de andra 99. Och vissa ville ha ett kaffe som smakade som knäck och jordgubbssylt. Och så fanns inte det kaffet att få tag på. Och det skapade hela specialkafferörelsen. Den frustrationen att det inte fanns. Och då tog de aktörerna saken i egna händer och körde ner till Centralamerika och träffade producenter och skapade relationer och började liksom en direktare handel.
Det låter som en win-win situation.
Jag jobbar ju med det här. Jag tror ju starkt på specialkaffe. Jag tror ju att det är en win-win-win situation för alla.
Ja, för
förutom de som vill köpa kaffe för 50 kronor kilot.
Ja, precis. Men de ska vi ändra på.
Ja, men det, för alla andra så är det en... Jag tror ju att specialkaffe skapar en utveckling för alla som är i... Eller har en möjlighet att skapa en utveckling för de som producerar, processar, exporterar.
Mm.
De som är, för det är ju som regel, generellt sett så är det i alla handelskedjor så tjänar du ju mest i slutet av kedjan och minst i början av kedjan.
Just det.
Och då får du också minst utveckling i början av kedjan.
Men om...
Och det hämmar hela resten av kedjan.
Men en fråga som poppar upp i huvudet nu då. Säg då att allt kaffe skulle bli specialkaffe.
Men det är ju en motsägelse. Allt kaffe kan inte bli specialkaffe. Nej, men för specialkaffe är spjutspetsen. Det är det som är det bästa.
Mm.
Om allt kaffe som produceras skulle få 85 poäng.
Ja.
Då skulle ribban höjas för vad som är specialkaffe.
Det skulle vara dyrare än guld då.
Då skulle det vara äntligen. Det som är special i det är ju det som är det absolut spjutspetsen.
Men specialkaffe också, kommer alltid vara specialkaffe.
Specialkaffe kommer alltid vara spjutspetsen i det. Mm. Men det är också så att när för att skapa ett kaffe som ger 92 poäng så behöver du sortera bort allt som inte är alla defekter. Och det kaffet blir ju också ett kaffe som också har en marknad.
Ja.
Allt kaffe kan aldrig bli specialkaffe, för det kaffe som sorteras bort, det kommer också säljas. Någon kommer rosta det, någon kommer brygga det, någon kommer dricka det.
För jag tänker så här, visst, specialkaffet i all ära, det är det vi vill ha, liksom, det är crème de la crème.
Mm.
Så ska det vara, det är standarden, det är spjutspetsen. Men jag tänker han som ska sälja kaffet, här, Uganda Nils, han måste ju få sålt allt sitt kaffe.
Han måste ju sälja allt sitt kaffe. Om han gör specialkaffe så gör han en viss procent av sin skörd som specialkaffe.
Ja,
och det han sorterar bort från det blir... en lägre kvalitet och en lägre kvalitet och en lägre kvalitet. Så alla som producerar kaffe gör, om du jobbar med specialkaffe så gör du också kommersiellt och vanligt kaffe.
Mm.
För att det är en del av din hela produktion.
Precis. Så du säljer inte bara specialkaffe?
Du säljer inte bara specialkaffe. Väldigt, väldigt få säljer bara specialkaffe.
Det finns tror jag inte många vet.
Nej.
De tror att liksom specialkaffe, då det är klart man bara uteslutande går på det, men de måste ju få sålt allt sitt kaffe. Men då tänker jag så här, gör man inte farmaren en tjänst då när man går och köper 50 kronors kaffet? För jag menar, det måste säljas också.
Ja, det måste säljas också, men där tror jag det positiva med SCA:s definition av poängskalan, att de tolererar ner till 80 poäng, som jag säger. Men det är egentligen inte specialkaffe, det är väldigt bra kvalitet, kommersiellt kaffe av väldigt hög kvalitet. Om du köper kaffe av en producent och köper deras russin, men också köper deras välproducerade, högkvalitativa kommersiella kaffe, då gör du dem en tjänst. Och då gör du, för då köper du större producent av hela hans produktion.
Ta det igen, jag fattar inte.
Ja, men du har Uganda Nils som odlar kaffe i Uganda.
Och han heter Nils.
Han heter Nils. Det är så oväntat, men det kan ske.
Det kan ske.
Och han odlar 100% kaffe.
Mm.
För det är en kaffegård. Och de bästa, när han plockar kaffet så plockar han de mogna bären. Men då får han inte med sig allt, så han får gå en gång till och plocka de som mognar lite senare. Sen plockar han en gång till de som är kvar på slutet. För om de ligger kvar så kommer de dra ner till marken, de kommer dra till sig insekter, de kommer få hela gården må sämre. Så till slut så plockar han allt, även om det inte är det mognaste.
Aha.
Så han har plockat 100% kaffe. Och de mognaste bären som har potential att ge det sötaste kaffet tar han bäst hand om. Och han tar hand om det genom att vara noggrann i hur han fermenterar det, hur han skalar det och hur han torkar bönorna som är inne till bäret. Och hela tiden sorterar han bort de som inte är de bästa bönorna. Och det som han sorterar bort, det blir också en del av produktion. Så till slut så har han gjort det bästa kaffet av sin 100%, som kanske är 15%. Mm. Och sen har han gjort kaffe som är jättebra, som är 40%. Och sen har han gjort kaffe som är, nu är jag uppe i 55%. Mm. Men sen har han gjort 35% ganska mediokert kaffe. Och sen finns det några procent på botten som är bottenskrapet, det som han sorterat bort från allt annat. Och allt det här producerar Uganda Nils och vill sälja. Och det finns Uganda Nils har en jättegod vän som heter Rostar Malin, som brukar åka till Uganda och träffa Uganda Nils.
Nice.
Och köpa de där 15% som är det godaste kaffet från Uganda. Mm. Fantastiskt. Och sen åker hon hem. Skitbra. Men då står ju Uganda Nils med 85% av sin skörd kvar.
Precis.
Och en del av det kommer gå på export till kanske världsmarknadspriset som inte sätts av kvaliteten utan sätts av en kaffebörs.
Mm.
Som på ren spekulation som påverkar om Brasilien har haft en jättehög skörd, så är tillgången på kaffe mycket större i världen, och det gör att priset för Uganda Nils går ner.
Mm,
för
just det.
Att totala mängden kaffe i världen är hög, och då går priset ner. Men om det är frost i Brasilien och skörden i Brasilien går ner, då kommer priset för Uganda Nils gå upp. Oavsett hur bra kaffet är eller hur dåligt kaffet är. Den fluktuationen lever alla kaffeproducenter med.
Mm.
När du börjar skörden så vet du inte vilket pris du kommer få när du är klar med skörden.
Just det.
Och det är en väldigt stor osäkerhet. Om du ska tillverka en produkt och du lite inte risk. Vet riktigt vad du kommer få betalt.
Riskroulette.
Då gör man oftast lite, då besparar man sig vissa utgifter om man kan. För man vet inte om det faktiskt lönar sig. Om man inte känner Rostar Malin, som man vet har ett pris som de betalar om de får det bästa kaffet.
Just det.
Så då gör man de 50% till Rostar Malin. Och sen säljer man resten så mycket som möjligt på export, för att det ger bättre pris än det som går på import. Även om det är ett dåligt pris, när världsmarknadspriset är lågt. Men om Rostar Malin skulle köpa en del av det kaffet också till ett pris som är inte bara högre kanske än världsmarknadspriset, men framförallt ett pris som är bestämt i förväg, så vet Uganda Nils vad han kommer få betalt när han har producerat kaffet.
Mm.
Att bara plocka bort fluktuationen som finns i en trygghetsfaktor. Om producenter har en köpare som kan sätta priset baserat på kvalitet, även om det är 80 poäng eller 92 poäng i förväg. För då vet producenten vad, hur mycket vad produktionskostnaden får vara för att det ska bli en vinst.
Just det.
Så om Uganda Nils vet att han får 50 kronor, så vet han att om det kostar 49 kronor att producera det, så kommer han inte tjäna någonting. Men om det kostar 25 kronor att producera det, då kommer han tjäna pengar.
Mm.
Kan bygga sig ett nytt hus.
Just.
Och den kunskapen är viktig oavsett vilken kvalitet det är på kaffet. Så absolut att du gör en producent en tjänst om du kan i förväg bestämma vilket pris du betalar för kaffet. Men med det sagt så gör inte producenten en tjänst att köpa kaffet till ett underpris i efterhand. Så om ett kaffe kostar 50 kronor kilo i handeln, så vet man ju inte om det är vilket fallet är, men det 98-99% är stor chans är att det är kaffe som handlas på världsmarknadspriset. Och alltså inte och alltså liksom har en fluktuation i sig för producenten, så de inte vet vad de faktiskt får betalt förrän de är klara med tillverkningen.
Men hur vet jag det som konsument då?
Men det vet jag inte.
Nej, men jag ser ju så här, jag gillar Uganda Nils liksom. Jag gillar konceptet Uganda Nils. Jag vill sponsra Uganda Nils genom att dricka hans kaffe.
Mm.
Hur gör jag då?
Men då går du på kaffehyllan fram och tillbaka tills du ser en påse där en rostare har satt. Rostarmalen stoppar ut sitt kaffe på hyllan och säger, kolla här, jag har kaffe från Uganda Nils.
Ja.
Och där har du transparensen.
Just det.
Som är hennes sätt att kommunicera. Kolla, det här kaffet är det godaste kaffet jag har smakat. Det smakar russinbulle.
Men då är det med största sannolikt de 15%.
Då är det de 15%.
Men han får jävligt bra betalt för de här 15%, eller?
Ja, visst.
De här 15% kan vara mer värt än de resterande 85, eller?
Ja, det kan de. Jag träffade en producent i Nicaragua för några månader sedan när jag var där. Som precis har växlat om sitt bruk från kommersiellt kaffe till att börja jobba med specialkaffe. Och det är en jättestor gård. De kan, när hela gården är liksom i sin fulla produktion, producera 100 ton kaffe.
Shit!
Och nu kanske de exporterar 60 ton kaffe. Eller de skulle kunna exportera 60 ton kaffe. Men deras omkostnader när de producerar kaffet är så höga. För det krävs väldigt mycket personal. Det krävs mycket arbete. För att producera kaffet, så för att finansiera det, så säljer de en del av det de skulle kunna exportera till lokala mellanhänder.
Mm.
För ett lägre pris, bara för att få lite cashflow.
Mm.
Så de använder använder 40 ton för att finansiera tillverkningen av de 20 tonen som de till slut exporterar. De skulle kunna exportera 60 ton om de hade kassaflödet som tillät det.
Ja, superintressant.
Och så gör alla producenter. De lever antingen på lån från banken med höga räntor, eller så använder de en del av det de skulle kunna, då säljer kaffe för pengar i handen under tiden de producerar för att skapa ett kassaflöde.
Fantastiskt. Jag har lärt mig så mycket. Alltså jag är som en svamp. Jag bara suger åt med all den här energin och all den här informationen, och jag känner mig helare efter det här. För att jag vill veta det här. Jag vill veta så mycket som möjligt om det kaffet jag dricker. Och det är så skönt att kunna klistra på alla de här perspektiven, så att jag uppskattar verkligen det här. Jag menar det verkligen. Jag vill ha mer sånt här.
Gud vad roligt. Men det är därför vi gör det här. Ja, jag gör det här för att jag vill följa med dig på den här resan som du håller på att göra.
Fantastiskt. Att jag får ha med mig dig på min resa. Det är sjukt.
Men jag har hittat en... Det är inte en definition av specialkaffe. Men det är en beskrivning av specialkaffe. Som lyder så här. Det är 100 ord. Specialkaffe är inte en livsstil, kultur eller dryck. Även om den kan drickas. Du kan brygga specialkaffe med vilken bryggmetod du önskar, men brygg med omsorg och omtanke. Hur du rostar specialkaffe spelar ingen roll så länge du rostar till kaffets fördel. Specialkaffe kan komma från vilket ursprungsland som helst, men du måste känna till ursprunget. Inte bara landet eller regionen, du måste känna till gården och personerna bakom för att du ska kunna kallas det specialkaffe. på gården ska kaffe odlas, skördas, processas under optimala förhållanden och kaffet ska ge en unik smakupplevelse. Specialkaffe är råvaran när den är som bäst.
Wow. Det var nice. Det var riktigt nice. Jag gillar den definitionen.
Men det är ju ingen definition. Och det här är ju en egotip, för det här skrev jag på en blogg för 8 år sedan.
Oj, vad är det 8 år? Oh, okay.
Det här är 8 år gamla tankar för mig.
Och de kändes aktuella idag?
Som inte jag har läst sedan dess. Jag
hittade. Men de kändes väldigt aktuella idag.
Ja, men, ja visst, för att det fortfarande är lika flytande, för om definitionen är flytande fortfarande.
Mm.
Men kretsa kring det här.
Transparens
och smakupplevelsen ska framgå hela vägen.
Just det.
Smak och transparens.
Mm. Nice. Ja, jag tycker vi har även om vi bara har snuddat toppen av isberget på vad det här med specialkaffe är. För att jag hade gärna, kanske vi kan ta ett annat avsnitt. Jag hade gärna velat gå in, eftersom jag är nörd när det kommer till sånt här. Gå in på SCA:s varje begrepp, varje variabel. Så här, jaha, men 300 gram kaffe. Okej, okay, vad gör man sen? Nej, då ska man sortera det genom ett galler. Jaha, varför ska man göra det? Vad spelar det för roll om det är olika storlekar på bönor? Jag vill gå ner på de specifikationerna. Men det kanske vi kan göra vid ett annat tillfälle.
Det gör vi nästa gång.
Ja. Har du gjort någon sån gallring någon gång förresten?
Ja.
Oh, han säger det som om det vore som att gå och köpa lösgodis på ICA.
Ja, men det är också en gallring.
Jag menar ju det. Ja, men det är så enkelt.
Ja, men det är absolut.
Ja,
det
är coolt. Den vill man ju kunna.
Ja, men jag gör det inte så ofta, för att jag jobbar med det kaffet som jag jobbar med är så utsorterat och välsorterat och väl från början, så det är väldigt sällan jag behöver gå in och gör en gradering och sortering själv.
Nej, jag förstår.
Liksom, så det är väl, jag är egentligen ganska dålig på att göra det. Mm. Jag har gjort det.
Men du känner
jag har
till ingen, konceptet?
Jag känner absolut till konceptet. Det gjorde du också, tydligen.
Ja, alltså, jag har ju läst på lite om det, så jag kan det jag har läst. Men jag är bara en papegoja liksom, som bara va. Säger det jag har läst. Men du har ju reell kunskap om det. Ska vi slå ihjäl en myt idag?
Vi slår ihjäl en myt.
Jag vill gärna... Liksom,
Myt eller fakta.
Jag vill gärna ta fram det här.
Ja, men vilken myt... Alltså vilken är myten?
Man tänker, det finns ju massa kaffemyter. Och sen när man ska komma på en kaffemyt så kommer man ju inte på någon. Har du någon spontan sak?
Ja, men jag skulle vilja gå in på det här som du var inne på i början. När du sa dina första tankar om specialkaffe.
Mm.
Så var du inne på att det är lite snofsigt och... högburet.
Mm.
Och det är ingen myt. Det är ju en upplevelse av hur kaffebranschen kan upplevas.
Ja.
Men jag har en teori om varför. Och jag tror att det i sig kan skapa en myt kring vad specialkaffe är för de som inte upplevt det. För att vissa har haft en direkt upplevelse som varit negativ på grund av en trångsynthet från de som jobbar, eller vi som jobbar med specialkaffe. Och så har det i sig bolmat ut och blivit en myt, för att det ena leder till andra om man pratar om det som ett koncept. För det finns ju absolut en idé om att specialkaffe är snofsigt, men det tror jag kommer från att specialkaffebranschen är så ung. Jag ser specialkaffebranschen som ett barn som håller på att utvecklas, och under en tid så var specialkaffebranschen en ganska obstinat tonåring som var väldigt självupptagen. Ganska kaxig, visste alla svaren, lyssnade inte på några råd från några som var äldre.
Det låter som en typisk tonåring.
Det var extremt odräglig tonåring.
Ooh.
Och under den tiden i specialkaffe, där konsumenter möter specialkaffe är ju i kaffebaren. De som serverar kaffet oftast, om du inte kittar det på hyllan och köper en påse och maler och brygger hemma. Så är det kanske första mötet på ett café, och det har gjorts ofantligt många extremt roliga satirer om baristors beteenden. Går att hitta dem på olika YouTube-kanaler. Det är jätteroligt, för att det är så sant hur extremt smal världsbild baristor kan ha haft.
Mm.
Men jag tror att det hänger ihop med att branschen var i en tonårsperiod. och inte var vuxna än och inte hade perspektiv eller mognad. Och det höll ju på att döda hela branschen ett tag för att ingen tyckte om specialkaffe för att det var så obstinat.
Ja.
Men sen mognade som tur var specialkaffet lite och blev lite mer servicebenägna. De som jobbade med service, alltså barister och kafépersonal, insåg att det var ett serviceyrke. Även om de själva var väldigt medvetna om vart kaffet kom ifrån, så kanske vissa av deras kunder bara ville ha en kopp kaffe. Och då skulle de också kunna leverera det.
Ja, just det.
Och då kunde faktiskt den koppen bli en specialkaffe för konsumenten som bara vill ha en god kopp kaffe i en god miljö. För att om inte den... Alltid det viktigaste till slut är ju när den dricks, om den upplevs eller inte. För det är ju en subjektiv upplevelse.
Exakt.
Oavsett hur många poäng den någon gång har fått. Om du inte faktiskt kan uppfatta det, så är det väldigt bortkastat att ge dem poängen.
Mm.
Så det är bara en ursäktförklaring till varför eller en teori om varför det har varit så snofsigt.
Mm.
Men jag upplever det inte som så snofsigt längre. Men jag ser det ju inte utifrån, jag ser det inifrån. Så jag vet ju inte om andra upplever det som snofsigt.
Nej, alltså jag kan tänka mig att...
Och det som är specialkaffebranschen eller en kaffe, den medvetna kaffebranschen.
Alltså jag hade en bild framför mig när det kom till specialkaffe. Då såg jag liksom 5 personer som står runt ett bord. Ett runt bord med varsin kaffekopp framför sig. Och så hade de en liten sked som de höll i sin hand, och så tog de lite kaffe och tog, ja, det smakar körsbär eller vad det nu är. Mm. Och det var det som var den här lilla snobbiga bilden som jag fick upp i huvudet vid första tanke om det här med specialkaffe.
Ja,
så från mitt perspektiv så var det det. Det var så där lite, det kändes som ett gäng pensionärer som samlades kring en whiskyflaska eller ett vinglas och diskuterade
smaker som inte finns.
Ja,
men det är ju det handlar ju att det, om man kommer utifrån och kommer in i en kaffeprovning och får höra hur vi pratar om kaffe, så kan ju det låta väldigt världsfrånvänt.
Ja.
För vi pratar om jordgubbar och inte om hur att det smakar kaffe, utan det smakar... Vi fokuserar på de sakerna som är unika för de kaffekopparna, hur de skiljer sig åt och hur syran är. Och...
Det förstår jag ju idag, vill jag ju tillägga. Ja. Men,
det är väldigt roligt för jag har en dotter, hon är 5 år.
Ja.
Och när hon är med här i rosteriet så vill hon dricker inte kaffe, men hon vill gärna ha en sked och sörpla som jag gör, för hon vill härma.
Yes.
Och då säger hon, jordgubb, vattenmelon, jordgubb. För att det är hennes favoritfrukter. Hon bara hittar på.
Vad
men
roligt.
Det låter ju precis likadant. Ja. Det är jätteroligt.
Nice. Kul. Ja, roligt.
Mycket jordgubb.
Men slog vi hål på någon myt här?
Nej, det gjorde vi inte. Jag ursäktar mig och specialkaffets vägnar för att vi är eller har varit snofsiga. Men jag lovar, vi är inte det egentligen.
Nej, jag upplever inte den världen som det. Det lilla jag har... Ja, det känns ju som att jag knappt har tagit ett steg in i den här dörren. Jag står ju fortfarande utanför dörren och stirrar på specialkaffedörren. Men av det lilla som jag har lyckats se så upplever jag inte det så. Utan min upplevelse av specialkaffe idag är en ganska öppen och transparent värld. Vilket jag uppskattar.
Och det är ju det som är det roliga i specialkaffet. Att det får vara så transparent.
Mm, nice.
Det skapar, det öppnar många dörrar.
Precis. Tanken om att man inte vill dölja någonting är väldigt vad ska man kalla det? Inte tillfredsställande, men attraktiv. Att man inte försöker dölja någonting, utan man försöker vara mer öppen. Det rimmar bra idag, tycker jag.
Ja, men det gör det. Och det ligger ju i absolut i tiden att vara medveten om vad vi konsumerar och vart våra allt som vi köper och har på oss eller äter kommer ifrån. Det är ju flest är ju väldigt medvetna om att de är medvetna om det.
Mm, precis.
Och där har ju kaffet, där blir kaffe som en del av allt det andra som
den
allmänna medvetenheten.
Det känns som att man kommer komma dit, men det kommer dröja lite till innan vi är där.
Ja, men det jag har märkt är att om det kommer ett gäng sjuksköterskor hit på en kaffeprovning på en möhypa, så har nu till skillnad från för 2 år sedan så är de kanske inte nyfrälsta specialkaffedrickare, någon av dem. Men alla känner någon som är det. De har en bror, en far, en mor, en arbetskamrat eller någon. De känner till att det finns någonting annat. Alla känner till att det finns någonting annat. Och att kaffe växer någonstans. Att det är liksom, ingången är mycket, mycket högre nu än det var för 2 år sedan. Då var ingen som visste vad specialkaffe var. Nu vet folk att det finns någonting som är annorlunda. Vad man kallar det, vad det innebär vet man inte, men det spelar ingen roll, men det finns en större medvetenhet om att ja, det är klart man kan göra de valen, göra medvetna val när man dricker kaffe, köper kaffe, men jag har valt att göra så här. Gå på Centurion. Och det är helt okej.
Ja. Ja, men då närmar vi oss slutet på avsnittet.
Spännande.
Ja, jättekul.
Skulle vi säga någonting om att ja. Vi hade...
Dra gärna det.
Jag ska dra hur man får tag på oss.
Ja.
Om man vill korrigera felaktiga fakta.
Precis.
Eller något annat så finns vi på Instagram under Bara Kaffe. Vi finns på ett socialt nätverk som heter Facebook under Bara Kaffe Podcast. Och vi finns som en e-postadress barakaffepodcast@gmail.com. Hör gärna av er.
Perfekt. Ställ så många frågor ni bara kan.
Ja, det är roligt. Ställ frågor.
Ja. Finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
Kom gärna med myter.
Vi ska försöka slå
eller sanningar.
Yes, men vad bra. Men tills nästa gång. Nästa avsnitt vet vi inte riktigt vad det kommer handla om än, eller?
Nej, vet
vi
det? Det vet vi inte.
Det ligger liksom lite flytande i luften. Jag gör såna här vågrörelser i luften med mina händer.
Har du några önskemål?
Oh, jag har massa önskemål. Jag skulle vilja att vi smyger in på det här med rostning.
Ja, men det vet jag att du är sugen på.
Ja, men bara lite grann. Väldigt ytligt kanske. Kanske 10 minuter om rostning.
Lycka till. Det kommer hända 5 timmar senare. Ja, jag också. Och då ska du släppa in kaffe.
Precis.
Men då, det kan vi göra. Vi pratar om rostning nästa gång. Och då skulle jag gärna, om jag får, vilja få dricka ett kaffe som du har rostat.
Oh my god. Ja, jag tror inte jag är redo för det där.
Ja, men det är ett krav.
Jag kommer ju gå och köpa kaffe.
Ja, men det,
en 92 kommer jag köpa.
Det är ett krav. Du kan ta med dig råkaffe idag och rosta det om du vill. Och så får vi dricka det medan vi pratar om rostningen.
Jävlar.
Det är bra.
Ja, okej.
Okay. Kan vi först sätta poäng på koppen?
Det känns som att du... Du är min Jedi och så gav du mig precis...
Ljussabeln.
Ja, ljussabeln. Bara så här, gå hem och lek. Nästa gång vi ses så är det duell. Bra.
Toppen.
Vi provar.
Jättekul.
Ja, toppen. Men till nästa gång då. Och så hoppas ni tyckte om avsnittet.
Ja.
Bye bye.